Ska det bli roligt? Frågade frugan när hon körde ner mig. Jag vet inte om det är rätt ord, sa jag. Men det ska bli spännande, tycker jag. Och där står jag nu. Jag tycker det är spännande att få möta Gud tillsammans med er idag. Att få se vad kommer det att ske idag. Vi ska ju dela nattvarden. Och då vill jag redan nu säga, passa på då när du står upp och hälsa på någon. Säg hur mycket frid du önskar över någon när du går till det gemensamma bordet sen. Någonstans så mynnar det ut i det idag. För mig gör det det. När vi har nattvard så är predikan vägen in till den gemenskapen där ytterst Kristus delar med sig. Men den här texten idag, det är ju bana väg för Herren som är temat för dagen, för kyrkoåret. Och det visar ju sig att jag kunde inte fuska i år. Jag har aldrig predikat den tredje advent som jag minns. Så jag hade ingen predikan liggande. Det har nästan alltid varit någon sån där körgrej eller någonting. Och så har man fått gått upp emellan och sagt något gulligt kort, pastorn kort. För allt i världen kort. Men nu är det revansch. Nu ska jag få predika. Men det är bara tre versar idag. Ifrån andra Petrus, det första kapitlet, vers 19-21. Blunda gärna. Lyssna gärna till det här ordet, till Guds ord. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledd av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud. Ska vi be? Gode Gud, nu har vi redan bett inför den här gudstjänsten. Vi har bett i gudstjänsten. Herre, jag har ropat till dig i förberedelser. Och Herre, jag har redan fått höra från många vänner här som säger, du vet att vi har bett för dig idag. För predikan, för ordet, för gudstjänsten. Tack Herre för den fantastiska nåden att få vara omsluten i allt detta. Och att det då också är förberett. Allt är förberett idag. Du är här och du vill leda oss in i det som är ditt ord till oss idag. Det vi har fått var och en här, det vill vi ge vidare som en gåva. Tack att du ska låta din heliga ande förklara det som vi inte riktigt kan förstå. Men vi behöver din hjälp nu Herre i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det är ganska exakt ett år sedan så var jag i Hönö missionskyrka och predikade på andra advent. Och det var mycket lättare, det hade jag mycket mer texter. Men jag gjorde någonting när jag var där. Jag lyssnade in Gud och jag tyckte att jag hade ett budskap. Jag hade till och med två budskap. Och jag la in dem i predikan. Och jag tyckte ju att de borde fatta där i Hönö. Men det blev ingen respons i mig. Jag hade ju förberett mig. Jag hade ordet. Jag predikade som jag brukade. Men jag mådde inte bra efteråt. En konstig känsla. Och den har inträffat då och då. Jag kan få lite, jag vet inte vad man ska kalla det, men det närmar sig ångest. Efteråt kan det drabba. När jag har varit nära Gud så kan jag bli, det kan bli alldeles konstigt efteråt, ibland. Den här söndagen blev det det. Och jag kan inte förklara det. Jag fick uppmuntran efteråt. Det var bra. Men jag kände bara, det här är inte bra. Vad har jag gjort? Varför blev det inte respons på det du la på mitt hjärta, Herre? Måndagen kom, jag sätter mig i min bil, jag åker upp till Vårgårda. Jag har jobbet där. Jag mår dåligt. Tisdagen kommer, samma procedur. Onsdagen kommer. På torsdag sitter jag i bilen. Och jag åker upp mot Vårgårda och jag har min timme på mig. Och jag använder den till tystnad i bilen och till bön då. Jag har läst lite i Bibeln på färjan, så har jag en timme på mig. Och så har jag tillbringat tiden där. Varje resa i tystnad men i bön. Och jag vet var jag är någonstans på vägen nu. Jag ser mig själv köra bilen på vägen. Då ser jag ett ansikte framför mig. Ifrån gudstjänsten på söndag. En kvinnas ansikte. Och jag kör bilen där, var underligt. Och så får jag en känsla. Ingen röst, inget så. Men jag får en känsla bara. Det var till henne du talade. Och vad händer? Frid i hela bilen. Och inte bara i mig. Eller jag vet inte jag hur det var i resten av bilen. Men hos mig. Det var ju ingen annan där som kunde bekräfta det, så att säga. Men jag. All ångest. All undran. Allt försvann. Och vad tror ni jag gör då? Jag tackar inte Gud först. Varför väntar du till torsdagen? Och det förstår jag fortfarande inte. Varför väntar han till en torsdag? Men sen tackar jag Gud när jag insåg. Kanske var det så att jag faktiskt behövde fortsätta att be. Jag vet alltså inte vem kvinnan är. Jag har inte en aning. Det ansiktet är helt bortsuddat idag. Jag har ingen aning. Men jag vet att då såg jag det ansiktet som också satt på den platsen i kyrkan den söndagen. Så jag vet att hon var där. Det var solklart. Det här läste jag i min dagbok igår kväll. För då hoppar man gärna lite upp och tittar på året innan. Vad hände då? Var det något spännande? Och så får jag se den här texten. Hur befriad jag blev. Det är ju ganska häftigt, är det inte det? Att få vara med om en sån sak. Det är ganska mycket att hänga upp sig på i detta. Men hur lätt har jag att hitta det igen? Alltså, kommer jag läsa om det nästa år igen? Jag vet ju inte det. Det jag har här i är mycket häftigare för mig. Det är mycket bättre. Det är mycket starkare. Det jag har i Guds ord. Det som påminns allra starkast för mig när det gäller Guds ord, det är när jag slutade söndagsskolan i Vårgårda missionskyrka. 12 år gammal så fick jag Hedegårds översättning. Det var ju nytt då, ni vet, 1917. Man fattar inte mycket egentligen. Och så kom Hedegård och hade gjort en ny översättning av Nya testamentet. Och den fick jag. Och så säger Jesus där till mig: jag är vägen, sanningen och livet. Det har följt mig. Det bibelordet har varit en grund i mitt liv, hela mitt liv. Så mycket starkare än en upplevelse av det Gud kan göra i en vardag, i en söndag efter en gudstjänst. Är ni med mig på det här? Jag tror att det är så viktigt att ha händelser och upplevelser med Gud, men det är viktigare att ha Guds ord. Och det är det vi har läst om nu. Om du var koncentrerad något. Det var 3 korta versar. Och jag tänkte så här, att jag ska börja med slutet. För att avsluta med början då. Det är solklart, va? Ja, ni är med så långt. Men poängen är ju redan sagt. Och den får du tugga på lite grann. Att Guds ord är det som banar väg för Herren på det bästa sättet idag. Det är det bästa vi har att gå till. Men Petrus, han ger oss en riktig grund att stå på i tre verser. Om det speciella med det som pekar på Jesus i Bibeln. Och vad är det för skrift Petrus har? Han har bara Gamla testamentet att förhålla sig till. Han har inte Johannes 14 och 6 att förhålla sig till. Det har han kanske nu när han skriver, för han har ju hört Jesus säga det så att säga. Men han har ju inte skrifterna. Han har Gamla testamentet som han refererar till. Och hur lätt är det för oss idag att hitta Jesus i Gamla testamentet? Men det är det han lyfter fram så starkt. Det profetiska i det Gamla testamentet, det är hans fundament. Det är hans klippa att stå på. Jag tycker det är häftigt att läsa det så. Så slår han fast det här att det är inte genom egna tankar. Det är inte påhittade saker som har pekat ut det profetiska. Utan det är verkligen så. Guds ande har lett några människor vid några olika tillfällen att skriva ner det som de har fått känna från Gud. Och Petrus, han, om vi nu tar då slutet först nu då. De två sista verserna är 20 och 21. Så säger de samma sak egentligen. Ingen profetia har kommit till av mänsklig kraft. Ingen profetia har burits fram av någon mänsklig vilja, säger han. Två gånger. Och vad säger pastorn då? När man läser något två gånger i Bibeln, då är det understrykning. Då är det understryket. Det är viktigt. Petrus upprepar sig. Han har lärt sig av någon mästare. Amen, amen, säger jag er, sa Jesus många gånger. Petrus antecknade flitigt. Det ska jag komma ihåg. Jag ska säga det två gånger när det är viktigt. Så gör han det här. Så jag menar ju så att de två verserna som kommer, de förklarar versen innan i egentlig mening. Redan ett papper avklarat. Det är otroligt vad bra det går idag. Så nu ska vi lyssna till den första versen igen. Och då står det så här. Så mycket fastare. Och många väljer ordet säkrare här. Många översättningar. Så mycket säkrare står nu det profetiska ordet för oss. Ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Så mycket fastare, säger han. Och så refererar han till versen innan. Alltså det, när han säger så mycket fastare, så är det det som har hänt innan som han pratar om nu. Alltså lärjungarna trodde på Jesu undervisning. De trodde på hans underverk. De trodde på det. De hade sett. De hade gått med honom. De hade vandrat med honom, levt med honom i 3 år. Men när Petrus skriver ner nu sina tankar, så fastnar han inte för det som han har sett Jesus göra. Han fastnar för ordet som han har läst i sin ungdom och som han har levt med. Det är ganska märkligt, tycker jag. Så mycket säkrare är det profetiska ordet. Så läste vi. Och då kanske du frågar, vilket profetiskt ord? Och det har jag ju redan sagt egentligen. Det profetiska ordet som talar om Jesus i Gamla testamentet. Eller så mycket säkrare. Säkrare än vad då, kanske du frågar. Säkrare än det vi har sett och hört om Jesus. Så står det i det Petrus skriver. Det Petrus har skrivit om alldeles innan, det är ganska stort. Det handlar om när de går upp på berget tillsammans med Jesus. Det är Petrus, Jakob och Johannes som får följa med Jesus upp på ett berg. Och Jesus ska be på berget. Vilket berg från... Nej, nu får ni sluta fråga så. Det, jag kan inte, jag måste komma lite. Och vill du ta reda på vilket berg det är, så står det i Lukas 9:28. Så inga mer frågor nu. Nu går vi vidare. På det berget i alla fall så blir Jesu kläder helvita. De lyser. Det lyser om Jesus. Alltså, hur förklarar man det? Helvitt och lysande. Och så hör de Guds röst mitt i alltihopa. De ser Mose och de ser Elia. Och så hör de rösten som säger: detta är min älskade son. Lyssna till honom. Att Mose och Elia är där har ju en kanske enkel förklaring. Om vi bara förenklar det lite, så är det, kan vi säga, lagen och profeterna. Alltså gamla testamentet egentligen, igen. De representerar det som är gamla testamentet. Att den berättelsen är trovärdig, det kan man nästan få läsa om när man läser, eller förstå när man läser om det. För det står så tydligt, lärjungarna somnade när de var där. Varför skriva om det? Hade inte jag skrivit i mina memoarer? Även om det hade varit, ja, lite sant då. Men det är ju det trovärdigt för mig. De somnade när de var där. Sen växte de mitt i alltihopa. Och Petrus själv, han erkänner ju att han inte ens vet vad han pratar om när han börjar prata uppe på berget. För han säger ungefär så där: du, det är ju jättebra att vi är här. Så pekar han på sina kompisar. Och han visste inte vad han sa. Det är ganska ärligt, är det inte det? Är det inte ett sätt att säga, ja, så här var det. Och det ger mig trovärdighet åt det jag läser. Molnet som sänkte sig över dem, det är ju samma moln som när Israel vandrade i öknen. Och Gud var nära, då var det ju genom ett moln eller genom en eldstod. Och när molnet lyfter sig så ser de ingen mer än Jesus. Det är ganska starkt i sig. Men detta refererar Petrus till. Kort och enkelt så är det han pekar på. Den händelsen, den var vi med om. Den var häftig. Den var stark. Men starkare än det, säger han då, är att tro på det som är skrivet i Guds ord om Jesus Kristus i Gamla testamentet. Jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är skön känsla i hela min kropp. Jag har dessutom Nya testamentet att läsa och försöka förstå. Jag vet vad jag har sett, vad jag har varit med om i mitt liv. Jag vet många sådana här berättelser. Det har hänt saker. Jag tycker Gud har varit så nära. Och de är så bra att ha med i livet. Men säkrare grund har jag när jag läser själv i Guds ord och får förlita mig på det han säger. Då är jag som tryggast. För det insmyger nästan alltid ett litet uns av osäkerhet också i det som är mina upplevelser. Ja, men du, det kunde ju varit. Eller, ja, men var du inte lite... Eller som frugan alltid påminner mig om, du och dina kronologiska berättelser, de är inte sanna någonstans. Men det är bara kronologin som inte är sann. Kom ihåg det, för berättelsen är alltid sann. Men jag kan inte ha tids... Det är ju omöjligt att veta i tid. Och så blir berättelsen mycket bättre när jag berättar den, säger jag. Så det får vi stå ut med, eller hur? Men visst blir det en liten osäkerhet ändå i det som jag berättar, det jag säger. Jämfört med när jag kan plocka upp Guds ord. Jag har ju valt, apropå det, så har jag valt folkbibeln som min bibel. För jag får ibland en liten osäkerhet även i ordet. Det finns så många översättningar. Så man blir tokig. Och nu satt jag i förberedelsen och jag hade min telefon med mig, bibelappen. Den är så skön, men man kan ju försvinna. Igår hittade jag The Jewish Bible någonting på Nya Testamentet, en judisk bibelöversättning. Jag vet inte hur den kom till, men den var skön. Och jag förlorade mig en stund. Sen hittade jag tillbaka igen. Men det finns så på engelska, jag vet inte hur många man kan välja. Det är bara att scrolla, det är översättning på översättning på översättning, tolkning på. Men någonstans så vakar Gud över sitt eget ord i alla fall. Och när man har lagt ihop en hel del översättningar så är man ändå tillbaka till grunden här. Ja, men det stämmer ju. Men engelskan har ett annat sätt att tala till oss på. Mer mångfald skulle jag säga. Så är du bevandrad där så kan du få mycket glädje av att läsa en engelsk översättning. Bara som tips ibland. Jag tänker så här. Det Petrus har gjort nu med oss, det är ju att slå fast Guds trygga ord med oss. Och jag tänker så här, har du hört så här själv eller tänkt så här själv, om bara Jesus hade varit här nu så hade jag vågat tro. Hade det varit lättare att tro? Eller om jag bara hade fått se något litet under nu så skulle det vara lättare att tro. Känner du igen? Har du mött dig själv eller har du tänkt så själv? Jag tänker ju så ganska ofta. Kan du inte vara lite mer på? Kan jag inte få se ett mer helande här? Då skulle jag våga tro. Petrus säger inte så till oss idag. Han säger du har fått det. Du har det redan. Och det är ungefär lite underförstått i den här texten. Jag är inte så säker på att det skulle hjälpa dig att tro. Men du har fått ett verktyg som är alldeles utmärkt att använda. Det är levande, det är verksamt. Det skiljer själ och ande åt när du använder det. Det kan klargöra. Och jag skulle vilja lägga till inledningsordet. Alltså, det ger också en frihet om vi får läsa det på rätt sätt. För det är där du hittar nåden och du kan stå på nåden. Och då får du frihet. Då blir det frihet och glädje i alltihopa. Jag ställde frågan till någon innan den här gudstjänsten, alltså för några veckor sedan. Vad ska jag predika om? Vad ska det innehålla? Det gör inte så mycket, bara du är uppmuntrar. Bara det uppmuntran. Det är väl predikans innehåll. Ja, jag vet inte, är det uppmuntran så här långt? Jag tycker nog det för min del. Vi har fått Guds ord och det säger oss att det är säkrare än alla våra upplevelser. Det är bättre än något annat. Och det sista nu, om jag säger så här. Om vi vågar tro detta, lita på detta, om vi håller oss till Guds ord, så är det med Petrus egna ord som att tända ett ljus i ett mörkt rum. Och här tänker jag mycket på den tid vi lever i. Vilket mörker. Vilka problem vi har i världen idag. Hur mycket vi möter. Bara här. Bara genom flykting. Bara genom, alltså det är mycket problem. Det är mycket som är mörkt. Man kan tända ett ljus i ett mörkt rum också. Och när du går mot det ljuset, när du sitter nära det, när du låter det lysa för dig, så kommer nästa steg. Och jag tycker det är så skönt, det är lätt att missa det lite grann. Men det handlar först om att tända ett ljus. När du gör det så säger Petrus så här, då kan morgonstjärnan stiga upp var någonstans? Härligt. I ditt hjärta. Då stiger morgonstjärnan upp i ditt hjärta. Vem är morgonstjärnan? Jag ser det på läpparna. Jesus är morgonstjärna. Då stiger han upp i ditt hjärta. Då har du ljuset i dig. Vilket mörker kan övervinna det ljuset som håller på och stiger upp i ditt hjärta? Det är detta som händer när jag sitter ner. Och det är därför det är så stort att få förbereda en predikan. För då får jag verkligen tid till det här. Då tar jag mig den tiden. Det är inte alltid man hinner det annars. Men jag har försökt skapa en rutin i mitt liv där jag sitter ner med ljuset inom mig. Jag läser profetierna som pekar på Jesus. Min enkla sista uppmaning då, det är att tro på det ljuset. För det är Jesus själv. Du kommer att få möta honom i nattvarden idag. Låt dig inte hållas kvar i mörker. Utan kom till ljuset. Gång på gång. På det sättet banar du väg för Herren i ditt eget liv. Och min övertygelse är att då får du det gratis på något sätt. Att du banar väg för andra. För det ljuset kan man inte ha under en skeppa. Det kan inte vara under någonting, det ljuset. För det kommer att lysa igenom dig. Du behöver inte anstränga dig så mycket. När du låter ljuset få tändas, lysa i ditt mörker. Då banar du väg också för andra. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Herre, tack för din nåd som du ger oss varje dag. Tack för det här levande ordet du gett oss som vi får ta till oss, vi får äta, vi får stoppa i oss det i bitar. Tack för det vi ska få möta alldeles strax genom ditt bord. Där du delar din kropp med oss. Ditt kött och ditt blod som du gav på Golgata. Får vi ta emot denna julförberedelsen också. Här är det förunderligt och stort, men vi tar emot dig idag i de gåvor du ger till oss här genom den här gudstjänsten. Möt oss i det mörker vi vandrar i med ditt ljus, Herre. I Jesu namn.